akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
God morgen, Sigrun.
God morgen, Helene.
Har du en fin morgen?
Ja, faktisk. Ja. Jeg har syklet i den friske luften, og jeg møtte faktisk vår kjære femhelsevenn Carina Saunders. Det var så gøy, for det var liksom to litt sånn store klumpede elsykler, som begge to hadde bestemt seg for å kjøre på fortauet, i stedet for ut i gaten, der vi skal kjøre. Og jeg vet det, jeg irriterer meg veldig over tohjulede trafikanter som ikke oppfører seg som biler. Men her var det umulig å unngå, og tydeligvis for Carina også, så vi liksom passerte hverandre veldig tett, så tett at vi liksom måtte stoppe sykkelen, og du vet sånn, og liksom ink, forbi hverandre. Men det var veldig koselig, og da altså, kjente vi oss.
Var det da sånn at dere ble irritert på hverandre til dere så hvem den andre var?
Ja, det tror jeg.
Ja, ja. Det er gøy.
Og det var sånn, hei, ha en fin dag. Ja. Så det var koselig. Carina deler jo så mye spennende på sin Instagram-profil, spesielt om liksom ernæring og barn og tarmflora og ja, masse. Ja. Så hvis du er nysgjerrig på det, så anbefaler jeg å følge henne.
Dr. Saunders, er det ikke det? Eller Dr. Carina Saunders?
Jeg tror hvis du søker på Carina Saunders, så finner du i hvert fall frem.
Ja. Hun er jo snart ferdig med PhD-en sin nå, den gleder jeg meg til. Første PhD-en jeg gleder meg til.
Kanskje vi skal dra på
ja, det skal vi.
Presentasjonen, faktisk.
Alle blir med. Kan ikke alle bli med.
Lars, men jeg gjør den litt ekstra nå.
500 stykker i publikum sitter og heier.
Nå fikk hun sånn uønsket masse oppmerksomhet, eller var det press på?
Ja, kult.
Og du da? Kule sokker.
Tusen takk.
Er det litt sånn syre på beina i dag?
Ja. Det kan ta, vise dere bildet på syresokkene mine. Men av og til på torsdager så må man bare feste det litt opp.
Lurt.
Ja, veldig fint. Våkner tidlig for tiden. Jeg har liksom kommet inn i denne studiorutinen min, at veldig mange dager i uka så er jeg på studio 7.
Tidlig.
Åpner opp og gjør. Men bli med på yogatimen da.
Ja,
sånn at det er jo ikke en straff å være der. Det er jo en glede.
Ja.
Og i dag så gjorde jeg ikke det, men jeg startet dagen på min lokale lille kaffesjappe Kuro, og drakk litt kakao og spiste en liten tahini cookie.
Det var koselig.
Det var veldig koselig. Jeg prøvde å få meg kjæresten min mens jeg stod og laget en kattesang. Ja. Så jeg begynte å lage en kattesang i dag tidlig hvor jeg mjau ut, og så så jeg på han at dette var ikke...
Var ikke dagen?
Nei, det var jo selvfølgelig ikke tidspunktet. Dette er jo før 7 om morgenen.
Ja, det er aldri tidspunktet.
Nei, så da fikk jeg ikke lov til å fortsette.
Nei.
Så ga jeg meg da.
Da gikk det.
Ja,
det gikk jeg.
Mm.
Så bra.
Ja. Men vi har jo med oss noen veldig spennende gjester.
Jeg er glad for at vi har med gjester, faktisk.
Ja, jeg også. Ja. Vi kjente det nå at det var lurt, så at vi hadde flere her inne.
Fordi det vi skal snakke om, det er, jeg har plukket opp litt bits and pieces here and there over de siste årene, men jeg er glad for at vi har noen som kan bekrefte og avkrefte. Mm. Og vi tok jo kontakt med disse etter at vi fant en artikkel.
Ja.
På en forskningsartikkel som vi synes var veldig spennende. Vi har snakket med de avtatt å komme hit, så har vi jo funnet oss og skrevet en hel bok. Det er jo fantastisk. En bok som heter Det gror i mor, som handler om barnets utrolige utvikling uke for uke.
Ja.
Og den er jo da skrevet av Malin Eberhard Gran og Siri Vangen. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Takk for det.
Veldig hyggelig å ha dere her, også så tidlig om morgenen.
Og det som er at dere er jo sånn superhelter for oss, for når vi leser at dere jobber som kvinnehelseforskningssenter og er gynekologer og har vært i hele liksom karrieren, så er vi sånn, wow! Dere finnes, dere er der ute og forsker og på kvinnehelse, yay! Gi dere masse penger, forske mer! Vi blir veldig gira da, når vi finner folk som dere.
Ja, vi er deres Taylor Swift-fans.
Ja, faktisk. Så, men for at det skal bli helt riktig, kanskje du vil begynne, Siri, med å presentere deg selv, hva du jobber med, rett og slett.
Ja, jeg heter som sagt Siri Vangen, og jeg er gynekolog i utgangspunktet, og har jobbet klinisk på sykehusene i Oslo i mange år, men har alltid vært interessert i forskning, helt fra første siden, og tenkt at her er det så mye interessant å forske mer på. Og så kom denne her første NOU-en om kvinnehelse i 1999, og der sto det at man burde opprette Senteret for kvinnehelseforskning. Men det er jo sånn med NOU-er at det skjer jo, det er mange fine ting som skrives i rapporter, men det skjer ikke automatisk. Så i 2006 så var det avdelingsoverlegen på Rikshospitalet, Thomas Åbyholm, han klarte å få gjennomslag for å opprette et senter for kvinnehelseforskning på Rikshospitalet. Så der vi i dag, og vi får hvert år bevilgning, og det stor aktivitet, det mange prosjekter. Vi vel en sånn cirka 23-25 ansatte. Wow. Så ja, det skjer ting, og det går an å gå inn på sidene for å få mer oversikt over hva som skjer. Og nå jeg vært leder for det senteret siden 2010.
Og det så spennende. Vi må si at det dere vi kontakter når vi har liksom tematørke, eller trenger litt inspirasjon, så sender vi en mail, og da har vi en tråd. Og det sånn, hei, har dere noe nytt fra dere? Har dere lyst til å komme på besøk i podcasten? Og så får vi som regel superspennende tips.
Mm. Det bra.
Så det veldig fint. Hva med deg, Malin? Hvem du, og hva driver du med?
Jeg faktisk ikke fødselslege, jeg samfunnsmedisiner. Bakgrunn som från allmänmedicin och psykiatri. Och jag är också professor, så därför så undervisar jag på universitetet och så driver jag med forskning. Och det är det jag huvudsakligen har gjort de sista 15-20 åren. Och då har jag varit väldigt fokuserad på svangerskapsrelaterad hälsa. Och något som har intresserat mig speciellt är det här med olika faktorer som kan påverka mors hälsa och fostrets hälsa och det nya spädbarnets hälsa. Mm. Och jag har också hållit på särskilt intresserad i mental hälsa då, hos nybakta mammor och även hos de som är gravida. Så har jag to døtter og jeg skal bli mormor.
Gratulerer.
Kanskje i dag eller i morgen.
Oi! Og så sitter du her og så rolig.
Jeg ikke så rolig på innsiden.
Ok.
Nei, men hun faktisk noen dager på overtid, så det veldig spennende nu.
Oi. Wow.
Så extra gøy å skrive den her boken da.
Ja, det skjønner jeg. Oh, så stas. Ja, fordi kanskje dere kan fortelle litt om bakgrunnen for boken. Hva inspirerte dere til å skrive den? Malin?
Nei, det var vel mye at vi begge to har skrivet enormt mye vetenskapelige artikler. Og, men det jo ingen som leser vetenskapelige artikler. Det veldig, veldig få i hvert fall. Så det var vel tank att vi skulle popularisera det och få ut information så att många kan ta del av det som vi hade liksom då funnit fram eller andra har funnit fram.
Mm. Vad är det du har skrivit om, Siri?
Vi har skrivit om hur ett barn växer fram in i magen och den fantastiska utvecklingen från vi är bara en cell till vi kommer ut som ett litet barn.
Mm. Det är fantastiskt.
Det är en ja.
Och den närmast en explosion som sker där inne i magen.
Ja.
Det är ju det.
Från en cell till 10,000 miljarder celler på 9 månader, det är ju
man känner inte att det är möjligt.
Sykt.
Ja, jag syns på något det är helt ologiskt. Det är helt sånn. Mm. Ja, det är helt brett.
Och att det kommer ut ett människa som är sig själv. Det synes jeg også helt sprøtt. Og nå skal vi snakke litt om hvordan det menneske som seg selv blir også påvirket av mammans kropp og tanker og det som skjer rundt. Men det allikevel et menneske som kommer ut og som bare seg selv. Det helt fascinerende. Når jeg har vært med på fødsel, så får jeg lyst til å lene meg inn til babyen sånn, mens du husker det, hvor kommer du fra? Hvor var du før du kom hit? Hva skjedde først? Men jeg får ikke svar.
Du får prøve igjen.
Jeg skal fortsette å prøve. En dag, så det en som sier sånn, så får jeg svaret. Nei, det veldig fascinerende. Så det vi leste i denne artikeln är ju något nu förstår jag också att jag gläder mig till att läsa hela boken alltså detta blir ju en liten utforskning för oss också men att det är någon exempel på stora händelser i världen som har varit lätt att på något isolera å forske på konsekvensene av. Og et av de eksemplene skjedde under 2. verdenskrig. Kan ikke dere fortelle om hva som skjedde da? Denne hungersnøden?
Ja, det er jo en hendelse som har vært, kan du si, nesten som et naturlig eksperiment for forskere, epidemiologer, som vi kaller det, som ser på store befolkningsdata. Så her har de virkelig fått mulighet til å gå dypere inn i hva påvirkninger i fosterlivet betyr for senere helse, og for hvordan vi er som voksne. For i 1945, den vinteren der, så ble matforsyningen til store deler av Holland rett og slett blokkert. Altså det kom ikke noe mat inn, og det ble en stor hungersnød, hvor folk måtte leve på et minimum av kalorier, og mange de fikk jo helsen sin ødelagt for livet, noen døde, og de som var spesielt utsatt var jo de minste, de som var inne i mors mage. Mange ble født med lav fødselsvekt, mange ble dødfødsler, og det man så var også at de som hadde vært foster i denne perioden, de fikk en dårligere helse enn sine søsken, som var litt større.
Ja, på lang sikt også.
På lang sikt, ja, på lang sikt. Og så har man gått inn og gjort studier og, som viser at de som var utsatt for denne sulten i fosterlivet, de fikk en økt risiko for sykdom senere i livet, som, altså livsstilssykdommer, som født med diabetes, hjerte-karsykdommer, som viser jo at de der påvirkningene man får i fosterlivet, de har betydning for helsen senere i livet.
Mm.
Men det er selvfølgelig ikke så enkelt som det, altså, fordi som Malin nevnte, den der eksplosive utviklingen, altså da skjer det veldig mye som gjør at det blir en sånn type, kanskje spesielt sårbar tid da, hvor påvirkninger kan få en varig virkning.
Mm.
Kanskje du, Malin, vil si litt mer om våre oppfatninger, og kanskje hva epigenetikk er, og hvordan gener
kan... Ja, for hva betyr kan... epigenetikk?
Ja.
Altså, epi betyder jo egentlig over genetiken. Det handler jo om både arv og miljø. Men det er jo ikke sånn... Tidigare tänkte man nog att under fosterlivet, när man blir nyfött, så var det mesta bestämt av arv.
Mm.
Och sen var det miljöfaktorer som kunde komma in under barndom och uppväxt och kanske också livsstil senare i livet. Men så man blivit mer och mer klar över att också miljöfaktorer medan man är i magen har stor betydning. Och allting som mamman gör, delas ju på en eller annan måte med barnet. Alltså det hon pustar in, det hon spiser eller det hon icke spiser. Och till och med födelser som hon kan ha under svangerskapet delas ju som, man kan nästan säga att det är lite som sådana små snapshots från utsidan som säger någonting om hvordan världen är runt omkring. Så de här barnen i Nederland då, som var foster i magen när det var sult runt omkring, de fick någon sorts snapshot, som jag får säga det som en sån bild liksom, om att här är det lite mat. Så då fostret i magen, det gör ju då allt för att ställa om metabolismen till att spara på den näringen som faktiskt finns där. Så de här barna då, när de sen blev fött och kom ut, så var deras metabolism inställd på sparlåga. Men så det de mötte när de kom ut, det var ju ett västerländskt kosthåll, alltså överflöd av mat när den här krigen var slut och så. Så de fick för mycket näring på en måte.
Mm.
Och det ledde då till de här livsstilssjukdomarna, alltså högt blodtryck och diabetes och övervikt på sikt. Men allting handlar ju egentligen om en tillpassning, att vi inne i fosterlivet eller även senare då för epigenetik. Epigenetiska faktorer är ju där hela tiden. Men det handlar ju om tillpassning och det handlar om att vi ska få bäst möjliga möjligheter till att överleva. Så att det som de sitter liksom och får en snapshot här, en farlig värld, lite mat, spis så mycket du kan nu. Mm. Och så blir det på något måte lite felinställt. Och det är många sådana exempel på tillpassning och forming av oss människor medan vi faktiskt allaredan är inne i magen.
Mm. Det var ju detta ett väldigt konkret exempel på något som skedde i världen, ikke sant? Och det var ju en reell fara, det var ju i mammas liv under en krig. Mm. Och selv om da på en måte etter hvert så var krigen over og maten kom tilbake til litt mer normale tilstander, men hvis det skjer en enkelt hendelse, la oss si at man har veldig mye svangerskapskvalme da, for eksempel, og mor ikke får i seg veldig mye mat, er det noe som da kan påvirke fosteret på samme måte, eller blir det en annen form for at det ikke liksom, det handler ikke om det samme?
Altså, i den mest ekstreme situationen så gör det ju kanske det, men det handlar ju, det här är ju en extrem situation. Ja. Alltså de fick, vad var det, 400-500 kilokalorier per dag och det var 20 000 människor som faktiskt sultet ihjäl, så att det var ju en väldigt extrem situation. Och det här med svangerskapskvalme, viss mor har spist och jag har varit i god författning för hon blir gravid, så tål liksom ett barn det. Alltså det är inte sånt att de, alltså ett foster är ju också robust. Mm. Men det är klart att det finns ju extrem varianter av det man kallar för hyperemesis gravidarum, där man faktiskt må, den gravida faktiskt må läggas in och få näring på kunstig måte.
Men da får jo kroppen næring på kunstig måte, som igjen at fosteret får nytte av, ikke sant? Så igjen det ikke blir en farlig situasjon.
Precis.
Men jeg bare spør, for det er veldig lett sånn å sitte kanskje for de som hører på og tenke sånn, oi, hva var det som skjedde med meg under min graviditet som kan ha påvirket mitt barn nå?
Nu tenker jeg at foster er robusta små varelser, og selv ting, det vi pratar nu er jo ekstremvarianter. Det är också reparationsmöjligheter. Det är inte sånt att allt är helt. Det är det fantastiska med epigenetik. Jag kommer att tänka på ett exempel när jag satt och funderade på vad vi ska prata om idag. Det är foster som har blivit fött med en skada i vänster hjärnhalvdel. Där också språkcenter och sånt sitter huvudsakligen. De kan allikaväl när de växer upp kunna få ett språk som är tillnärmat helt normalt. Mm. För det att den andra hjärnhalvan tar över och formas. Så att det här handlar om att det är en enorm flexibilitet. Va? Och det är det som är så otroligt fantastiskt. Alltså att kroppen tillpassar sig. Så där är stora möjligheter för att ting kan normaliseras och repareras.
Mm. Ja, det är kjempefascinerande. Mm. Absolut.
För i boken där så skriver du då om uke för uke vad som sker med fosteret och för exempel vad slags betydning då mors kosthåll har, som olika vitaminer och rätt och slett vad man som väldigt många av oss vet, ikke sant? Jod och D-vitamin och så vidare. Men dette må jo også variere veldig fra land til land, eller altså, sånn, det er jo noen kostholdsanbefalinger i Norge, mens det kan jo være andre land som ikke har det. Ser man noen sånne globale forskjeller på disse anbefalingene, hvordan det påvirker oss, eller hvordan er det? Vet dere noe om det?
Det kanskje du kan svare på.
Nei, altså, du kan si, jeg vet ikke veldig mye om, i Norden og Skandinavia så er vi vel ganske på lik linje at vi har lignende, men hvis du kommer nedover i Europa, Tyskland er vel også kanskje litt likt Norge, men i Sydeuropa, i Frankrike, Men jeg tenker at der også har de gode retningslinjer, og at det i prinsippet kanskje er litt det samme, altså at man får dekket behovet da. Og nå har jo i hvert fall middelhavskosthold blitt løftet veldig høyt opp og frem som et veldig godt kosthold, og sunt kosthold. Og lignende kosthold har de jo i hele Nord-Afrika. Men dette vet jeg faktisk ikke.
Nei, jeg bare synes det var så interessant, ja. Når du ser sånn, de spesifikke rådene vi får her, men som sikkert må variere veldig fra land til land, eller liksom ting som vi tenker sånn, hvis man ikke har tatt jod, i perioden man prøver å bli gravid, og ut liksom første trimester, så tenker man bare sånn, å herregud, det var det. Så er det jo kanskje steder hvor det ikke er, jeg vet ikke.
Like... Nei, altså, ja, i Norge så er det jo veldig gjennombeidet etter hvert, og man setter jod til salt, fordi man vet at det finnes områder, innlandsstrøk, hvor man får i seg lite, kanskje for lite jod. Mm. Sånn at man har tatt veldig mye forhåndsregler og laget det mest rette. Men så det kan nok være problemer, for eksempel i deler av Afrika, tenker jeg, med jodmangel, og altså hvor kanskje helsevesenet og folkehelsesystemet ikke er utviklet på samme måte, med at du finner kanskje begynnelser til det, men at det kanskje ikke har nådd alle enda, altså hvor det er land hvor det er store forskjeller mellom by og land, og så...
Det är ju inte så länge sedan jodmangel faktiskt var en folksjukdom i Norge, speciellt i inlandsströk där man spiste lite alltså fisk.
Ja.
Men det som jag syns var lite morsamt när jag läste om det var det här med att man började att tillsätta jod till kyrnas får. Och det överförs ju då. Så man får det in via mjölk.
Mm.
Så när då försvann det här liksom problemet nästan som bara över natten efter att man började med detta. Och så det här med myndigheterna och hur de kan ta en del grepp är ju ganska som gynnar hälsan är faktiskt viktigt.
Ja, det är kjempefascinerende. Men nå har vi jo snakket litt om negative konsekvenser av, ja, hva skal man si? Altså, mangler i morskosthold for eksempel under graviditeten, men er det, hvilke ting kan man egentlig påvirke når man er gravid? For noe må jo være liksom ren arv, mor og far smelter sammen, noen ting vil du ha med deg. Men hvilke ting er det du kan påvirke?
Altså, det man kan påvirke, det er jo å lage gode vekstvilkår for fosteret. Altså som vi har snakket om med variert kosthold, fysisk aktivitet, kanskje unngå sånne ekstreme situasjoner, det er jo kanskje lettere sagt enn gjort.
Hva legger du ekstreme situasjoner da?
Ja, også, ja, altså for eksempel det med den sulten.
Prøve å unngå alvorlig sult.
Eller 9/11.
Ja.
Det er jo vist at det er vel... noen påvirkninger på, hos de som var gravide etter det, en viss.
Ja, noen traumeoverføring, rett og slett.
Ja. Ja.
Mm. Men, ja, for hvordan, ja, hva var det igjen? Det var at man gjorde en undersøkelse på de som hadde vært gravide og vært i nærheten, og da tårnene falt.
Ja, det var jo veldig mange mennesker når de her flygplanen fløg inn i tvillingtårnen. Det var faktiskt ett par hundratusen människor som befann sig på den platsen i det kaoset som var. Och det var ju en extremt skrämmande situation. Mm. Och jag tror det var omtrent 17 000 kvinnor som var gravida på det tidpunktet. Och ganska många av dem som var väldigt i närheten av det fick ju det som man kallar för posttraumatisk stress efterpå. Mm. Och de kvinnorna har man senare alltså undersökt, när de barnen kom till världen, så när de var ett år gamla så undersökte man de barnen och sammanlignade med barn som då icke hade varit i en slik situation och blivit exponerat för alla de här stresshormonerna som kanske kom då via mamman, inte barnet. Och då såg man att alltså de här barnen hade lite ökt stressrespons även efterpå. Men Men där tänker jag igen att det att ha posttraumatisk stress är naturligtvis inte något som bara kan påverka ens livsförsel ganska drastiskt och vara ett handikapp. Men det har lite angst och lite stressrespons. Det är ju faktiskt en bra ting för att överleva viss världen runt omkring är lite farlig. Mm. För vi vet ju att, att människor som har lite ökt stressrespons, att de reagerar lite raskare, de är lite mer ovakna. Och de är lite mindre utsatta för olyckor. Så det har lite raskare reaktionsevne. Så visst det är så att fostret in i magen, får ett snapshot från utsidan, ser här är en farlig värld. Okej, lite ökat stressrespons, det är inte helt dumt för den farliga världen. Då kan jag mina chanser för att överleva bli lite bättre. Så jag tänker att det här, det är också en tillpassning, en forming.
Ja, det är ju det. Det är ju därför, eller väldigt sån där... enkelt sagt, det är väl därför det är som det är. Det är ju för att förbereda det barnet på den världen som är där ute. Och så kan den någon gånger på måte slå fel in då, ikke sant? För det skedde heldigvis inte många 9/11 rätt efter varandra så att det barnet måste vara klar på att när som helst så kan detta ske. Men det blir ju fött barn in i krig var enaste dag idag som kommer ut i en världen som är väldigt utrygg runt dem och som dessvärre må kanske ha den stressresponsen högre än hvis du blir født i Norge in i en trygg familj och en trygg situation. Så det är ju det ger ju väldigt mening att det är slik då.
Ja, det verkar på en logiskt hensiktsmässigt.
Ja.
Men jag tänker men det är viktigt också att skilja mellan katastrofer.
Mm.
Alltså för jag tänker många mödrar kanske tänker nu att jag må inte utsätta mig för stress och så. Men att man skiljer på det med katastrofer, alltså det som jag nämnde tidigare med extremsituationer. Och jag menar att barn tåler moderat stress och det man kallar för vardagsstress väldigt fint. Mm. Och vi vet från studier att en stress hos mor var extremt uttalt och långvarighet för att man ska på sikt kunna se några negativa effekter av det. Men det finns ju naturligtvis så att, och barnet är också lite beskyttat där inne till en viss grad, men inte helt. Inte helt. Så vi vet ju detta också att när det är för exempel snack om våld eller omsorgssvikt eller att det är allvarlig psykopatologi som man kallar det så kan det faktiskt vara skadligt. Mm. Men jag tror det är väldigt viktigt att skilja på det som är liksom det här att man stressar i vardagen och så. Det kan vi inte se att det har någon negativa konsekvenser.
Nej, och så tänker jag och vi snackar om ju nu är det så förenklar vi det väldigt här eller alltså sån när vi spör det nu så är det ju förstå, inte sant? Men kroppen är ju också väldigt intelligent så att det är ju inte bara den negativa stressen som ett barn får med sig kan ju alltså fostret vill väl också då få med sig mamma som ger pappa en kläm eller som är ute och koser sig och spiser middag med vänner eller positive hänger med følelser. Mamman sin alla dessa positiva tingene, alla trygghetsfølelsene, alla de nätterna hvor man faktiskt sover gott och spiser en god middag och har en hygglig frukost och går en tur i naturen och tar ett bad i saltvatten alltså alla dessa andra tingene är ju också en del av det. Ja. Och är en del av ett liv. Så det är ju inte en sån du det är ju inte som att man är som en sån container som ska sitta beskyttet i bara lycka och fromhet och fred. Men att det är helt klart att det att ta vare på sig själv är att ta vare på foster i magen också. Men att det att liksom hvis man igen går in i dessa negativa känslorna det och stressa för att man stressar heller inte liksom det kommer inte någon väg med det. Och att en stress är en del av ett naturligt liv. Ett vanligt liv.
Och trauma eller ej så vill man ju på något sätt barnet blir ju påverkat av vem man är och så när det kommer ut vem man är som person, hur stressad eller rolig eller lättantändlig man är.
Mm.
Och det är ju inte ja ting som nödvändigtvis har något med graviditeten att göra, tänker jag.
Det tänkte jag också kanske se att det här med alltså när vi människor utsätts för stress och så så pöser ju binyrarna ut kortisol och stresshormoner. Men, och det är, de här hormonerna har ju en funktion. Det är ju liksom för att göra att vi ska tåla stressen bättre. Men det som jag tänker är lite intressant är att gravida har, där är den här stressreaktionen, den är lite dämpad. Det är en forskningsgrupp i...
Är man lite träg liksom?
Lite trägare, ja. Så där är faktiskt någon beskyttelse. Mm.
Ja.
Och där är någon hormoner som gör att vi blir lite roligare när vi är gravida. Och
det är ju väldigt intressant. Det följer jag sån... många följer sig ju mer... när de är gravida, mer påkopplade sig själv... kanske mer påkopplet familjen sin, kanske det de kallar lite sånt att de följer sig mer intuitiva, att de liksom ser det som sker runt sig på en annan måte, att de är till stede då i vardagen. Och jag följer väldigt ofta det när jag möter gravida, så har de ett mycket högre bullshitfilter än andra, att jag måste snacka väldigt sant. Hvis jag försöker att komma ett lite sån så fin du är idag, och så menar jag det sån 70%, det går inte. Jag måste vara väldigt tydlig
i förhållande till förhållandena.
Ja, ja, men jag måste vara, det är akkurat som att gravida ser till sanningen på en lite annan måte, om det är liksom hormonerna som på något sätt förbereder dem lite och är lite var på världen runt på en annan måte då. Det är för min upplevelse av det. Så ja, det är nog mycket som spelar in som är kanske så som är bara lite magisk på något sätt.
Och det är ju hensiktsmässigt.
Ja, det är det.
Vi ska bli lite mer vara kanske för att kunna efter hvert å få den här tilknytningen till barnet som är så otroligt viktig.
Ja.
Så på gott och ont.
Ja,
lite så. Mer blödig också. Ja.
Men det här är ju en diskussion som går på mer det fysiska då, men när är det ifølge liksom vetenskapen att ett barn blir bevisst inne i mors mage?
Ja, det är ett viktigt spørsmål du ställer, för att men då igen, då måste man ställa sig spörsmål. Vad är bevissthet?
Ja, det är nettopp det.
Och bevissthet tänker man ju säga ofta att en definition är att det är när man, alltså, att man kan registrera men också reagera på omgivelserna.
Mm.
Och vi vet att ett foster rätt så tidigt så kan de ha någon sorts primitiv bevissthet. Men det är inte bevissthet sånt som vi tänker, utan det är att de kan för exempelvis skilja mellan sin egen kropp och omgivelserna. Och det hänger ju också samman med att en av de första sanserna som blir utvecklade är beröringssansen, den taktila sansen. Men så tänker jag, när tänker vi att alltså att fostret vet att de är, att de på en måte är en person eller som lite mer som kan kommunicera och som kan uttrycka födelser. Och då är det, jag plejer att hänvisa till en av mina gamla lärare, en svensk barnläge som heter Hugo Lagerkrans, som har varit väldigt upptatt av detta. Han har skrivit massa böcker och så om den tematiken, nå blir ett mänske ett mänske. Och han har liksom kommit fram till då att det sker någonting sån runt uke 24-26. När alla de här sanserna, som nerverna från örat, från näthinnan och från huden, att det begynner att koppla sig upp mot hjärnan. Alltså mot hjärnebarken. Och då, så efter den tiden så kan vi få mer en sån situation att i alla fall kommer det stunder när bevisstheten är kanske lite mer sån som vi tänker oss att en människa är när de är bevissta.
Mm.
Och då kan de plötsligt reagera reflexmässigt både på beröring och på smärta och lyd. Och det kan vi ju se också när vi ser på ultralyd och så. Och, men det här är inte, det är inte så att det sker plötsligt så blev vi bistra, utan det här är en kontinuerlig process över tid. Och med sanserna, som sagt, tänker jag, är ju superviktiga. För vi kan ju inte lära känna världen. Det är ju genom sanserna vi lär känna världen. Vi luktar på det, vi hör, vi ser.
Det är så spännande, och det är ju en, alltså, ja, bevissthet, vad är det? Och det är ju väldigt spännande att se vad forskningen kommer fram till. Det är ju inte så väldigt många år sedan man gjorde mindre ingrepp och operationer på nyfödda utan smärtstillande, för man tänkte att bebisar inte kände smärta, att de fick lite sockervatten eller, och att det var helt grejt, för de kunde ju inte känna någon smärta för de var äldre. Så den, ja, men
särskilt på prematura barn.
Ja.
Det gjorde vi ju faktiskt helt in på 80-talet. Det är ganska sykt att tänka på nu.
Ja, exakt.
För nu ger man ju smärtestillande till nyfödda barn. Ja. Och så bara visst jag varit igenom en tuff födsel, är man inte det?
Ja, för denne, dere har ju väldigt mycket i denna boken, och vi anbefaller ju alla som syns att det är spännande som vi gör att checka denna boken, Det gror i mor, men dere har också ett litet kapitel här som är hur den påverkar födseln barnet. Det är inte ett spørsmål vi sendte over til dere i forkant, för då visste vi ikke engang om boken. Men kanske du vil si litt om det, Siri?
Ja, altså, jeg kan jo prøve å si noe om det. Nå har jo du prøvd å snakke med de nyfødte, som du sa, da, og du fikk jo ikke noe svar.
Nei, veldig lite.
Du fikk jo, du håpet at du kanskje en gang kunne få et grynt. Altså, så det er jo noe som er faktisk nesten umulig å forske på, og som man må jo bare spekulere seg frem til dette her, da. Men det er jo sånn at nå har jo babyen ligget der inne, og utviklet seg gradvis, og har jo etter hvert både sanser og kanskje en slags bevissthet etter hvert, og at den må jo føle dette her med å bli skvist, altså den blir jo virkelig skvist.
Altså, det ser litt klaustrofobisk ut.
Hvordan er det mulig liksom å komme ut gjennom den bitte lille åpningen, men det går, altså sånn at den blir jo skvist og rotert ned gjennom fødselskanalen, og det er vel aldri at stresshormonene er så høye som akkurat da, for å gjøre de klar til å møte livet utenfor.
Mm.
Og den omstillingen da som skjer til et voksent kretsløp, at lungene åpner seg og respirasjonen kommer i gang, og da trenger de jo den stress. Så ja, nei, det er jo sånn vi blir laget, så man har jo sett at ved keisersnitt så er det mer slim i lungene, altså de blir ikke, så den der roteringen gjennom fødselskanalen, den forbereder barnet til å møte verden.
Mm. Veldig spennende å se med keiserfødselet, hvordan man, ny forskning på det, dette med å ta bakterier fra mors underliv, i ganen og i munnen, og om det liksom, alle disse tingene da, blir skvisa ut, og hva man gjør med det, det er jo, og det er veldig jo, der er det jo, der kan man jo si at det er veldig forskjell på når en keiserfødsel blir utført, da, ikke sant? For veldig mange føder jo nesten helt ferdig, og så kan det ende, ikke veldig mange, men av keiserfødseler så er det mange som nesten føder, og så ender det opp med et keisersnitt, da. Men så er det jo noen som er planlagt av ulike årsaker, eller ja. Så det er jo hva barnet blir på en måte utsatt for før en keiserfødsel, det er jo veldig forskjellig. Hvor liksom most det blir, eller hvor langt ned i fødselskanalen, hvor lenge det liksom får, ja.
Mm. Men jeg tenker at igjen, foster er robuste, og de klarer et keisersnitt veldig fint. Altså, det er
ja da.
Ofte.
Ingen, og det er det jo ingen tvil om. Det vi kjenner jo, altså det er det jo. Og det, jeg leste i boken så vidt i sted, hvor det sto at ikke noe foster hadde overlevd en keiserfødsel før 1600-tallet, eller ut på 1600-tallet, så var jeg sånn, wow! Tenk at de overlevde da, det er jo helt utrolig.
Ja.
Så, og ja, det er jo, keiserfødsel er jo en gave til så mange ulykker som, og forferdelige skjebner som hadde vært hvis man ikke hadde hatt det.
Virkelig, det vil jeg
si.
Det må vi huske på.
Det er jo virkelig moderne medisins en av de store mulighetene i ja. Vanskelige situasjoner.
Ja, og for kvinner som av en eller annen grunn ikke kan ja. Eller vil føde, så er det også helt magisk at det finnes. Mm. Så ja, så det, men det er, det er masse spennende som skjer rundt det feltet, uansett på å finne ut av hvordan man skal gjøre livet etter en keiserfødsel best for mor og barn. Og der synes jeg jo fokuset burde vært også enda mer på mor. Det er veldig lite fokus på det nå. Det synes jeg er skikkelig trist. At det ikke er noe opptrening og noe, noe det å hjelpe og hjelpe til å få kroppen tilbake igjen etter et så, såpass stort inngrep som det er da. Mm. Men det kan vi lage en egen episode om. Det skal vi.
Ja, vi får så vidt gjort det.
Ja, ja. Ja. Mer om det.
Men hjelp om vi skal begynne å runde av. Ja. Det har vært veldig, det er jo tusen ting vi kan snakke om her. Det er veldig, veldig spennende. Er det noe dere har lyst til å legge til før vi avslutter helt?
Bare som en oppsummering på dette med epigenetikk. Da. Nå hørte vi jo veldig mange detaljer og hva som skjer, og i kort sagt, kanskje en setning, så er det det at miljøet påvirker de genene vi er utstyrt med fra fødselen, eller fra konsepsjonen, fra mor og far. Så kan miljøet påvirke dem. Mm. Positivt, og også kanskje mer fremheve eller gi oss en viss sykdomsrisiko, men som igjen kan justeres. Altså hele livet kan vi påvirke vår helse.
Så vi kan positivt. Reparere og påvirke
alt det. Vi kan reparere.
Ja. Ja, fordi, ja. Men jeg tenker at det, det kan være förbigående, men kan också överföras till nästa generation. Ja. Hvis det på en måte är hensiktsmässigt.
Men då har jag bara lyst att säga ja. En väldigt viktig ting på slutet, och det är detta här hur viktig kvinnors hälsa är. Mm. Alltså för det är kvinnor som bär barn och fram, nu har vi hört mycket som sker där och hur de då rätt och slett unga kvinnors hälsa, de är grundlaget för hela folkhälsan och också för framtida generationers hälsa. Fordi de bærer også i seg kimen til neste generasjon. Mm. Så det er veldig viktig.
Unge kvinners helse er faktisk viktig for hele samfunnet.
Ja. Ja.
Oi, det var en god avslutningssetning.
Mm, virkelig. Tusen takk, Siri og Malin. Vi gleder oss til nå faktisk også å lese boken deres, Det gror i mor, og vi kommer til å lodde ut et par. Og så kan jeg bare helt avslutningsvis si at 18. oktober, så skal Norske Kvinners Sanitetsforening de arrangere en demonstrasjon foran Stortinget for å nettopp få den nye NOU-en på kvinnehelse til å bli en stortingsmelding og til å bevilge mer penger til kvinneforskning på kvinnehelse. Vi kommer til å stille. Vi håper at så mange som mulig av dere der ute også gjør det. Mm. Så 18. oktober på Eidsvolls plass. De av dere som kjenner oss vet hvor det er.
Ja.
Så vi ses der.
Takk for i dag, dere. Takk for at dere ville komme og snakke med oss.
Takk for invitasjonen.
Ha det, gjengen.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.